P4 Dokumentär.
Det här är berättelsen om fängelsebandet Jailbird Singers.
Historien innehåller ju alla moment. Sprit, pengar, hits, allt.
Tre unga killar, kassaskåpssprängare och biltjuvar.
Jag har aldrig jobbat med tjuvar och banditer förut.
Som i mitten på 60-talet bildar ett band på Långholmens fängelse och lyckas ta sig hela vägen till svensktoppen. I berättelsens centrum står sångaren Tony Granqvist.
Han inte bara ser ut som Elvis Presley, han låter som Elvis Presley.
Men sångaren Tony Granqvist kommer dö ung.
Det här kommer inte att sluta lyckligt.
Du lyssnar på Rånaren som blev popidol. Om Tony Granqvist och fängelsebandet Jailbird Singers uppgång och fall. En P4-dokumentär i två delar av Alfred Schellgren och mig, Malte Just. Det är 1965. En stulen Porsche drar fram på en landsväg. Polisen jagar tätt efter. Vid ratten sitter Carl Åke Korpen Jonsson, den sista bandmedlemmen i Jailbird Singers som är på fri fot. De andra två i bandet, Tore Masen Eliasson, sitter i fängelse. Sångaren Tony Granqvist är död. Fängelsebandet Jailbird Singers som tog Sverige med storm har kraschat. Samtidigt rullar bandet stora hit där björkarna susar på bilradion. I bagaget har Korpen 200 000 kronor i kontanter och han har siktet inställt på Mallorca.
Jag skakar galler sedan 55, men en ensam cell var mitt enda hem som jag var inlåst i. Rulla på gamla viskare, rulla på, på något vis kom jag ut ändå.
Hur kom det sig att Korpen, basist i ett av Sveriges mest kända band på 60-talet, blev jagad av polisen i en stulen Porsche? Och varför är gitarristen Masen tillbaka i fängelse? Allt börjar och slutar med sångaren Tony Granqvist, bandets musikaliska motor. Så vi ska berätta hans historia nu. Vi börjar den 14 december 1956, 8 år innan bandet slår igenom. I ett förhörsrum hos kriminalpolisen i Stockholm sitter en ung kille, Ove Börje Granqvist. Kallas Tony. Han är snygg, vattenkammat mörkt hår och skinnjacka. För 3 kvällar sedan slog han en man blodig på öppen gata, snodde hans plånbok och klocka. Han är långt ifrån att vara den 25-årige popidolen som fångar svenska folkets hjärta. Men hur hamnade den 17-årige Tony så fel?
Det första vi vet om Tony Granqvist, ja, det är att han blir adopterad.
Det här är Adel Källström, en Jailbird Singers entusiast som har lådor fulla av inspelningar och material om bandet som han följt genom åren.
Och den ganska, jag menar, familjen i sig är ju en ganska välordnad. De bor i en trerumslägenhet. Ordnade förhållanden utåt sett, så att säga. Mamman överbeskyddande. Pappan var inte snäll mot Tony, han kunde slå till Tony alltså.
Tony berättar att adoptivpappan slog honom med knytnävarna. Att adoptivmamman alltid var besviken på honom. Och när adoptivpappan hastigt går bort så säger hon: det hade varit bättre om det var du som var död.
Och där väcks väl också någon sorts utanförskap eller någon aggression. Jag ska minsann också ge igen på mitt sätt någonstans, någon gång. Och visa att jag kan också. Och han redan vid 9-10-årsåldern gör sin första stöld i en blomsteraffär och stjäl kanske 40 kronor eller någonting sånt där. Ja, det ligger som ett pärlband av småstölder helt enkelt. Inbrott i bilar, man stjäl mopeder, man går in i affärer och plockar på sig saker, va? Och de kamraterna han var omgiven av då tyckte ju om såna här saker. Det är spännande. Det är spännande att sno en cykel, ta en cykel. Det är spännande att plocka in lite pengar.
Efter att Tony åkt fast för det blodiga rånet görs en sinnesundersökning. Där skriver en lärare om hur Tony hade det i skolan.
Tony hade svårt att få klasskompisar. Han var något av en hackkyckling. Han var drömmande och på något sätt lite verklighetsfrämmande. Han verkade rädd och misstrodde sin omgivning och liksom bad om ursäkt för att han existerade.
Samtidigt börjar Tony intressera sig för musik. Som barn gör han egna låtar och han är duktig och lärare och klasskompisar är imponerade.
Han kunde spela piano efter gehör, mest jazz och riktigt bra var det också. Han spelar ofta på klassfester och ibland på lektionerna. På det sättet så kunde han hävda sig och verkade i de stunderna faktiskt bli mer harmonisk.
I sinnesundersökningen uttalar sig flera experter om vad man ska göra med Tony. En musikexpert tycker att Tony borde få gå musikskola. Men en doktor Nils Scheele driver en betydligt hårdare linje.
Prognosen är sannolikt rätt gynnsam för denna delvis miljöskadade, hållningslöse psykopat som nu befinner sig i pubertetens storm och drang. Dr. Scheele föreslogs placering i ungdomsvårdsskola för psykiskt normala, alternativt själsligt abnorma. Punkt.
Den hårda linjen vinner. Tony skickas till Roxtuna ungdomsanstalt. Men inget ont som inte för något gott med sig. För Roxtuna är starten på Tonys musikkarriär.
Men han imponerar tydligen på en hel del människor i och med att han kan spela piano på eget gehör och gitarr och sådär. Han lär sig det där. Han var duktig på amerikansk jazz, alltså på piano. Och det var ju det som... Och den typen av rock'n'roll som var Elvis Presley också var en viktig figur, så att säga.
Jag träffade Tony Granqvist i slutet av 50-talet på fångvårdsanstalten Roxtuna. Han var min bästa vän. Han lärde mig spela gitarr.
Det här är Tore Masen Eliasson, mannen med den otroliga basstämman, blivande gitarrist och körsångare i Jailbird Singers, men än så länge bara en enkel biltjuv.
Tore Masen Eliasson var ingen person som misshandlar folk och så, utan han blev sedan dynamitard. Då åker man omkring och spränger kassaskåp. Det kan vara banker, det kan vara affärer och... Det var en lugn person. Jag har ju träffat honom och han är en ganska en trevlig lugn person. Nu är han ju inte brottsling längre. Nu har han lagt den karriären på hyllan, om man säger så. Va? Ja, nu är han död, va? Men när jag träffade honom så hade han slutat med det där.
På Roxtuna träffar Tony Masen. Och Roxtuna är inte som andra anstalter. Här fick de intagna snickra, idrotta och viktigast av allt för Tony och Masen, man får lira musik.
Det var ju så att jag hörde någon som lirar bra på gitarr och kommer in. Ska jag lyssna då? Han fick syn på mig och lägger mig från sig utan på sängen bara. Och går ut. Och jag tänkte, vad fan är det här för någonting? Han var ju sån mot såna som inte han kände. Han skulle inte spela för någon. Han skulle inte spela för... Det där påstod han sen att det satt ifrån när han var liten. När föräldrarna slet upp han ur sängen. Skulle han lira för gästerna och kom hem och halvfulla på natten. Han kunde ju lira då. Han var ju sån där litet underbarn. De kan sitta där och trött och lira piano för folk. Som var lite på fyllan.
Tony och Masen blir bästa vänner. De bildar sitt första band, Roxtuna Skiffle Group. Och fängelseledningen ger dem tillåtelse att lira på uteställen i närheten av anstalten.
Han var väldigt blyg av sig, Tony. Fruktansvärt blyg.
Det här är Dixie Wernström, en medfånge och kompis till Tony. Han var med en av de där gångerna när Tony och Masen för första gången stod på scen.
Så började tjejerna tjuta då som alla fansen gör, du vet. Och kan de vara 13, 14, 15 år kanske. Du vet hur det där. Kastade upp små lappar till den. Och han plockade upp. I love you stod det på lappen. Tony är in på oss och tog en bakningsvård. De står och driver med mig, sa han.
Tjejerna i publiken ser något i Tony som han själv inte ser. En ung, snygg och begåvad man som bara inom några år kommer vinna hela svenska folkets hjärta. På Roxtuna så läggs grunden för det som ska bli Jailbird Singers. Tony och Masen har hittat till varandra och till musiken. Efter att Tony blivit frigiven från Roxtuna går han och Masen skilda vägar. Väl tillbaka i Stockholm fortsätter Tony sitt kringflackande liv med småstölder och inbrott. Men mitt i allt möter han sin stora kärlek, Gunnel.
De gillar att gå på krogen, de gillar att ha sex med varandra, de älskar varandra.
Vi hör Jailbirds-kännaren Adel Källström.
Gunnel träffade Tony Granqvist på 60-talet. De blev förälskade i varandra. Tony flyttade ihop med Gunnel helt enkelt.
Gunnel Pettersson är Tonys stora kärlek. En jämnårig tjej, telefonist i yrket med kortklippt blond page och leende ögon.
De begick brott ihop, checkbedrägeri tillsammans med annan kamrat. Gunnel lyckades få ut checkar från sin arbetsplats. På den tiden fanns inte digitala värden, alltså kommunikationen var mycket långsammare. På det sättet kunde lyckas få ut pengar.
Gunnel hämtar ut ett checkhäfte från sitt jobb som hon sen anmäler borttappat. Men i själva verket så har de kvar checkhäftet och går från bank till bank och plockar ut småsummor tills de kommit upp i hela 10 000 kronor.
Hon fick ju inget fängelsestraff, utan hon fick ju ett sånt här, vad heter det, när man är... gör du det en gång till så åker du in. Hon fick ett villkorlig dom, en villkorlig fängelsedom helt enkelt.
Bonnie & Clyde-livet blir kortvarigt för Tony och Gunnel. De åker fast och så är Tony åter bakom galler. Den här gången skickas Tony till en riktig anstalt. Det är mytomspunna fängelset Långholmen i Stockholm. Men där väntar ett kärt återseende.
Där sitter då Masen också. Och eftersom de träffades på Roxtuna ungdomsvårdsanstalten tidigare och spelade i ett skiffelband, hade ett skiffelband där tillsammans, så är det den naturligaste saken i världen att man börjar spela ihop igen, för det är ju kul.
Fint som fan. Och inne i låten i solot så gör han en grej på ett ställe.
Det här är Gudmund Jannissa som här spelar solot från Där björkarna susa. Han är sociolog och författare till boken Jailbird Singers och det andra 60-talet.
Långholmen håller också på att moderniseras, eller är moderniserat redan, och de har en snäll chef. Och han låter till exempel Tony och Tore musicera istället för att jobba vad man nu jobbar med, vilket kuvertar eller tillverkar kvastar. Jag vet inte vad man jobbar med, men det slipper de. Så de får i stort sett musicera i 2 års tid i kapellet.
Tony börjar ta musiken på allvar. Jailbird ska inte bara lira musik för att det är skoj. Han inser att de har potential att bli något riktigt stort. När han i förhör får frågan vad han jobbar med så svarar han inte längre arbetslös, utan nu säger han musiker. Men 2 personer är inget band, så Tony börjar leta efter en tredje medlem bland de intagna på Långholmen.
Och då har de audition för en massa snubbar på... Alla vill sjunga, för de är duktiga och alla tycker det är skoj. Så de vill ställa upp och testa. Och Tony ratar dem en efter en efter en. Och en av dem som står och tittar på är då Korpen och Jonsson. Och han anmäler sig inte, utan någon pekar. Men för fan, försök du också. Ja, kan ni väl tänka. Och då klickar det direkt. Tony hör att han kan kanske inte sjunga och sånt. Men han kan jag fostra till att vi har ett riktigt band här.
Den nya killen i bandet kallas Korpen. Och vad gör korpar? Jo, de stjäl. Och Karl-Åke Korpen Jonsson, han gillar att sno saker.
Han var en mångfacetterad tjuv. Han var inblandad. Han kunde stjäla en antenn om han fick för sig det. TV-antenn om han fick för sig det.
Han stod jäkligt bra ut och han var trevlig som 17 och kunde snacka omkull vem som helst. Och han var ju samtidigt den som var kriminell på riktigt. Förmodligen kleptoman. Han kunde inte låta bli att sno grejer. Stora grejer och små grejer. Och hans mål var att göra lyftet, som det kallas i de kretsarna. Göra det, den stora grejen som man aldrig blir haffad för. Och det är så mycket pengar som man kan leva som en kung resten av livet.
Den karismatiske korpen blir den tredje och sista medlemmen i det som ska bli Jailbird Singers. Nu är de Tony på gitarr och sång, Tore Masen på gitarr och på ståbas Karl-Åke Korpen.
Om är din kärlek nåd och sanning som i Jesu hjärta bor.
Han har öppnat med det på
Älvbrunten så.
På Långholmens fängelse har Tony just bildat bandet Jailbird Singers med biltjuven Tore Masen Eliasson och kassaskåpsprängaren Karl-Åke Korpen Jonsson. De har ännu ingen aning om vilka framgångar som väntar dem. Men i det tysta håller något annat på att utvecklas. Tony mår inte bra. Han har fruktansvärda magsmärtor och han vet inte varför. Vi är nu framme vid året 1964 och på Långholmens fängelse där fortsätter Tony, Masen och Korpen att repa. Tony börjar tro på en framtid för bandet, berättar Jailbird-kännaren Adel Källström.
Han har blivit väldigt målmedveten om detta projekt Jailbird Singers. Och han känner säkert att det här kan ge någonting. Och han är, jag menar... De har varit väldigt målinriktade de sista 1,5 åren i sina repetitioner. Allt satt där. Det satt.
Tony tänkte att det här vi är så bra att det här bör vi göra någonting av.
Sociologen och författaren Gudmund Jannisa.
Så han skickar ut en medfånge som ska mucka eller gå på permis, vet jag inte, kallad Dixie.
Dixie kliver in på det framstående skivbolaget Metronom. De har signat bland annat Fred Åkerström, Siw Malmkvist och Cornelis Vreeswijk. Några av 60-talets största artister.
Och ja, det blev ju automatiskt då efter jag hade en månad kvar. Och jag satt och tittade i telefonkatalogen och det tog ett tag. Va? Och sen så, det var en ren slump när jag gick Dalagatan ner. Så stod det alltså, jag kommer inte ihåg hur det stod, men jag glömde på en... Det var någon samling av grammofonbolag där de distribuerade skivor i alla fall. Det låg en halvtrappa ner. Och där gick jag ner och så träffade jag en snubbe där jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag berättade om en grupp K-killar som... De lät jävligt bra, sa jag. Jag sa som det var och vad jag tyckte. Och det är faktiskt värt att lyssna på dem. Han verkar ja, sådär. Så jag tänkte, det händer väl ingenting. Men... Hur var sikten när jag snackade med killen en gång till? Och det berättade han har varit där uppe, va?
Och där träffade jag de här killarna första gången.
Det här är den legendariska musikproducenten Anders Burman. Grundare till skivbolaget Metronom. Som efter tipset åker till Långholmen för att lyssna på Jailbirds. Här intervjuad av Adel Källström.
Och då sjöng de upp... ett antal låtar för mig som jag tyckte lät fantastiskt bra, så alltså, det måste vi bara göra en skiva på. De sjöng och vi pratade om vilka låtar vi skulle göra och ja, men de var ju färdiga i och för sig, så deras sången och arrangemangen, deras sångarrangemang, det var ju klart redan.
Jailbirds-medlemmen Tore Masen
fick ju skriva kontrakt på en gång uppe efter vi har provsjungit för dem.
Ja, just.
Så slängde de bara fram papperna.
Tony och hans vänner, intagna på fängelset Långholmen, har bildat band. Slitit varje dag i 2 års tid och nu har det osannolika skett. De ska få spela in en skiva på Metronom. Men hur ska det gå till? De sitter ju i fängelse.
Återgå till första inspelningen. Då satt de alltså inne fortfarande, de här 3 killarna på Långholmen. Anders Burman övertalar fängelseledningen och fritidsavdelningen att nu vill vi ha dem till Metronom Studios på Klarabergsvägen här så fort som möjligt. Så det var en fångtransport från Långholmen med vaktpoliser såklart med som satt i kontrollrum och i entrédörrarna på studion.
Killarna kom ner till studion på Klarabergsvägen 57. Och med två fångvaktare som satt nere i kontrollrummet. Det kan man tycka var lite spännande också. Kriminella människor. Man hade aldrig jobbat med tjuvar och banditer förut. Men det visade sig att de var ju jättehyggliga snubbar.
Eftersom de hade då polis fångvaktartransport i studion dit och hem. Så hade de då förberett att smuggla in en flaska sprit och ställa på gömma i toaletten så att säga. I förväg. Så de hade en chans att gå och ta en liten slurk utan en vakt nära sig så att säga.
Jag gömde den på toaletten in på skivor. Sen så viskade jag åt dem. För de hade ju konstaplar med sig va, plita. Ja. Jag sa det då, kan gå in på muggen så har jag gömt den bakom den.
In my heart that you told me, and forever you hold me.
Musikproducenten Anders Burman är imponerad av Tonys röst.
Och han hade en fantastisk fin röst. Alltså, man kan säga en slags Elvis, det är svårt att säga Elvis. Det var en stor rockröst. Han hade en sån här, något speciellt i rösten. Det är sådana man alltid letar efter. Som producent så letar man alltid efter någon som har en speciell klang. Någon speciell utstrålning. Och det hade han och killarna. We will show.
Killarna i Jailbirds tar personalen på Metronom med storm. De kan inte förstå att så trevliga killar kan vara kriminella. Och minst av allt så kan de tro att den karismatiske korpen är en brottsling.
Men han hade en viss skärm. Han skärmade vår kassörska på kontoret. Och det kommer korpen. Han är ju så trevlig den pojken. Hon var ju alltså närmare 70 år den tanten. Han skärmade när han skulle komma på begära förskott. Eller får jag höra lite grann vad det fanns för pengar innestående i royalties. För då var han ute på tillfällig permission som han sa. Men det betyder att han hade rymt just. Jag sa det till Tony Grönqvist. Korpe, han är ju så snäll och han är så trevlig. Och han pluggar ju nu. Han går och pluggar matematik på fängelset han gjort. Han var så otroligt charmig kille. Och så hade han med korp och sådär. Han är ju absolut den mest kriminellt belastade av oss alla.
Skivinspelningen går bra. De spelar in låtar som Ljungman Jansson, Give Me That Old Time Religion och Där björkarna susa. Och allt sitter på några få tagningar. Burman tror sig ha hittat guld och det ska visa sig att han har rätt.
Samtidigt så börjar Tony Grönqvist bli sjuk. Han börjar få ont i magen och börjar spy helt irrationellt på något sätt.
Tony mådde illa på finkan redan.
Sociologen Gudmund Jannissa.
Och blev väl ordinerad att sluta röka eller käka magnesyl eller sulfa, jag vet inte. Men han fick ondare och ondare och ondare. Och fick inte någon adekvat behandling. Läkaren på Långholmen lyssnade, han trodde att han bara myglade och ville få ledigt eller slippa jobba eller slippa Men han var ju väsentligt mycket sjukare än så. Det fattade Tore, det fattade alla som var i närheten av Ton.
Jailbirds-gitarristen Tore Masen Eliasson.
Ja, han var ju dålig redan då, va? Men då trodde man ju att det var bara någon infektion eller någonting. Man fick ju den uppfattningen med att han gått till läkaren och han har ju sagt det. Han fick ju sulfa och grejer. Så man... Men jag misstänkte då att det var för att... Ja, jag såg ju på honom att han hade så ont.
Och han var en läkare med mottot att göra så lite som möjligt gentemot fångarna. Det vill säga så lite hjälp som möjligt. För han trodde de simulerade allihopa. Han var absolut inte intresserad av att hjälpa Tony Granqvist. Han skrev ut magnesyl och sulfa.
Trots intensiva smärtor får Tony ingen ordentlig undersökning. Han får värktabletter och en försäkran om att det här nog ska gå över. ...1964 släpps Tony ut ur fängelset. Sommaren står i full blom och utanför portarna står Gunnel och väntar. Efter 2 år är Tony äntligen fri. Allt ser ut att lösa sig. Hans stora kärlek Gunnel har just fött ett litet barn, deras dotter Agneta. Och han har gjort det bästa av sin tid bakom lås och bom, bildat band och fått skivkontrakt, spelat in en skiva som ska spelas på radio. Det kriminella livet ligger bakom honom och det nya livet som musiker på heltid är inom räckhåll.
Bom, 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 ovan den här ovan randas morgonen. Och där hemma samlas ögonen.
I nästa avsnitt.
När han stod lite framåtböjd och han hade väl säkert verk.
Ser du att jag ska spy sen så ställer fram basen så får jag spy bakom den. För jag går inte av scen.
Det var en fin kille och en oerhört begåvad kille.
På ett tidigt stadium förstod både han och omgivningen att det här kommer inte att sluta lyckligt.
Du har hört den första delen av Rånaren som blev popidol. Berättelsen om Jailbird Singers och sångaren Tony Granqvist. En P4-dokumentär i 2 delar. Vi som har gjort dokumentären heter Alfred Självgren och Malte Just. Intervjuerna med Anders Burman, Tore Masen Eliasson och Dixie Wernqvist är gjorda av Adel Källström. Producent Sofia Kottorp och Ola Hemström.
Men vi tror på Herren Gud, lita helt på hans bud. Vi förstår hans vägar bättre och vantar.